Hej och välkommen till andra avsnittet av podden Mitt Afrika. Det här avsnittet ska behandla just avslutade valen i Botswana och Mozambik. Vi ska se hur Sydafrikas största oppositionsparti nästan förgör sig självt. Vi ska lite titta på Angola och den spännande utvecklingen där. Vi ska göra en återhämtning och sen lite kortnotiser. Välkomna! Botswana har ju länge betraktats som ett mycket lyckosamt, stabilt och traditionellt afrikanskt land. Och med en politik som är ankdamsaktig. Men inför valen den 23 oktober har nationen genomgått en politisk gastkramning. Det parti, Botswana Democratic Party, som suttit vid makten sedan landets självständighet för över 50 år sedan, har hotats inifrån och dessutom av sonen till landsfadern, landets första president och partiets grundare, Seretse Khama. När Ian Khama lämnade över makten till utav honom själv utsedde vicepresidenten Masisi och allt frid och fröjd. Men det gick inte länge innan Khama blev allt mer öppet kritiskt emot sin efterträdare. Och i maj i år bildade han ett eget oppositionsparti och gav sitt stöd till landets största oppositionsparti, Umbrella for Democratic Change. Parti som bildats i syfte att kämpa emot president Khama själv när han var president. Och varför han tog det drastiska steget är lite osäkert. Han var klart missnöjd med Masisis olika beslut. Och troligen var det så att han var missnöjd över att Masisi inte gick i hans egna ledband. Så valet var upplagt för att bli en rysare. Men det blev inte riktigt så. Bara någon dag efter att valet hade ägt rum framgick det att BDP och Masisi vunnit en majoritet av mandaten. Inte någon stor seger men tillräckligt, och det exakta resultatet föreligger inte när det här spelas in, men troligen har regeringspartiet vunnit fler mandat än man förlorat. Det hela kompliceras också av att Botswana tillhör det brittiska valsystemet enmansvalkretser. Så möjligen kan majoritet av väljarna ha röstat för oppositionen, men BDP ändå har vunnit. För så var fallet faktiskt vid senaste valet 2014. Och slutsatsen vi hittills kan dra är att Khama inte var så populär som man trodde. Kanske fanns det fog för den kritik som riktats mot honom under hans presidentsperiod. Auktoritär, egensinnig och långt ifrån i överensstämmelse med landets kultur av att ständigt samråda det skottla systemet. Och kanske är det så att det är partiet BDP som räknades och räknas. Vi kan också konstatera att Masisi efter bara sina 1,5 år vid makten har lyckats vinna en inte obetydlig popularitet. Och faktum är att han har varit aktiv, orädd och reforminriktad. Nu har han onekligen fått ett mandat, inte bara att driva vidare utan kanske också förstärka sina reformer, att omvandla Botswana till ett mer nydanande, mindre ineffektivt och mer dynamiskt samhälle. Val i Mozambik ägde rum den 15 oktober. De hade förutsättningar att kunna bli ett val där Mozambik, nedtryckt av fattigdom, oroligheter, korruption, naturkatastrofer och ekonomisk vanskötsel, skulle kunna ta ett viktigt steg mot fred och optimism. Förutsättningarna förelåg alltså. Under årtionden och innan landet blivit självständigt har befrielserörelsen Frente de Liberación de Mozambique, Frelimo, och den mer högerorienterade forna gerillarörelsen Resistencia Nacional Mozambicana, Renamo, bekämpat varandra, och det är även militärt. Vid självständighetsvalet 1975 vann Frelimo en överlägsen seger och har allt sedan dess behållit makten. Men marginalen till Renamo har gradvis minskat. Och när Renamos mångåriga men bångstyriga tidigare ledare Lakama avled 2018 lades trevar ut mellan de olika grupperingarna. Och den mosabikanska regeringen gick också med på en decentraliseringsreform som borde gagna Renamo, och den 1 augusti slöts ett fredsavtal. Till en början hölls avtalet tämligen väl, men allt eftersom och ju närmare valet man kom allt gravare anklagelser om överträdelser. Attacker, dödsfall, ja, bland annat mord av en valobservatör. Och särskilt allvarligt var våldet och oroligheterna i provinsen Cabo Delgado. Valet har följts av många valobservatörer. Och särskilt kritiskt har EU:s och den amerikanska valobservatörsmissionen varit. EU slår fast i sin preliminära rapport att unlevel playing field rådde. Och att Frelimo utnyttjar statsresurser samt pekar på oro och rädsla hos befolkningen. En oberoende valobservatörsmission noterar att i vissa vallokaler har fler röster kommit in än antalet röstberättigade. AU:s och SADEC:s valobservatörsmissioner har dock varit mycket mildare. Och det är ju det vanliga vi ser här, SADEC och AU:s valobservatörsmissioner är alltid mer hovsamma. SAU gratulerar exempelvis till successful, peaceful and orderly elections. När detta spelas in så har vi inte slutresultatet. Men av det som har framkommit hittills tyder mycket på att Nyusi och Frelimo har vunnit överlägset. Och reaktionerna från Renamo har inte låtit vänta på sig. Han anklagar för överträdelse av fredsavtalet, våld och valfusk. Och kräver att nya val ska hållas. Att besvikelsen är stor är mycket förståeligt. Frelimos övervikt hade ju gradvis reducerats. Krisen i landet förvärrats och president Nyusis maktposition även internt inom Frelimo allt mer ifrågasatts. Vi får hoppas att Renamos anhängare kan hålla tillbaka sin besvikelse när väl valresultatet offentliggörs och att våld undviks. Själv skulle jag vilja att Nyusi, när han bildar sin nya regering, tar in några personer från Renamo. Då skulle dessa val kunna betecknas som valen när Mosambik tog ett viktigt steg mot fred och stabilitet. Nästa val vi kommer att följa kommer inte alls bli lika spännande som de här. Det kommer att äga rum i november i Namibia. Och där kommer det bli så att SWAPO kommer att vinna jordskredsseger och Hage Geingob blir kvar som president. Om inte det stämmer så kommer jag äta upp två av mina hattar. Jag kan inte annat än fundera på när jag följer de här olika valen i Afrika att vi har kommit en lång väg vad gäller demokratin i Afrika. Långt bort ifrån 60- och 70-talets enpartisystem och långt bort ifrån vad Kenneth Kaundas slogan var: ett land, ett parti och en ledare. Och nu till Sydafrika där jag kommer befinna mig när detta program sänds. För samtal med mitt samarbetspartner Institute for Security Studies. Och här är det spännande politiskt värre. Vi ska inte diskutera den här gången ANC:s interna splittring som har pågått i över ett decennium nu. Som då huvudsakligen rör kampen mellan korruption och reformer, eller för att uttrycka mig drastiskt, mellan ont och gott. Nej, denna gång ska vi diskutera en implodering som håller på att ske inom landets största oppositionsparti, Democratic Alliance, DA. DA har egentligen ett väldigt fint historiskt arv som ett liberalt vitt parti, och jag understryker vitt, med antiapartheidförkämpar som Helen Suzman, Fanzil Slabbert, Alex Borrein. Men efter apartheidsystemets avskaffande så har man inte lyckats särskilt väl att utnyttja den maktvakuum som ändå har tillkommit på grund av ANCs misslyckande och missnöjet med ANC. Man valde dock 2015 en ung, lovande och vältalig svart parlamentsledamot som heter Mosi Maimane, kallad Obama av Soweto. Och hans företrädare, den mycket skickliga och ambitiösa Helen Sildi, kunde stolt träda tillbaka. Och det mesta gick ju bra till en början och man lyckades vid parlamentsvalet 2016 få 27%. Men sen börjar man dala. Mycket tror jag på grund av Ramaphosa som reformvänlig president i ANC tog många röster. Så vid kommunalvalen i maj i år så fick man bara 20%. Och sen dess har kritiken varit förödande internt mot Maimane. Och det ledde till att man nu förra helgen gjorde ett val till partiets andra viktigaste funktion. Ordförande i Federal Council, det vill säga motsvarande för partisekreterare. Och gissa vem som vann där? Jo, det var Helen Sille. I viss del så finns det en skillnad förutom rasmässigt. Och det är att Maimane mer understryker vikten av att bekämpa klyftorna inom samhället. Medan den huvudsakligen vita grupperingen kring Sille är mer klassiskt liberal. Det här valet fick den skickliga och välrespekterade tidigare lyckosamma affärsmannen, borgmästaren i Johannesburg, Mashaba, att explodera. Och vid en snabbt tillkallad presskonferens meddelade han sin avgång. Och detta tillsammans med Maimane som hyllade honom och omfamnade honom och kallade honom en hjälte. Och därefter gick några dagar och så avgick också Maimane ur partiet som partiledare. Och med sig tog han partiets tredje viktigaste person, tidigare borgmästaren Nelson Mandela Bay, Athol Trollip. Nu resonerar de flesta så att troligtvis kommer dessa tre att planera sondera terrängen för att skapa ett nytt parti i mittfåran av Sydafrikas politik, men utan den börda som DA hade som ett vitt parti. Det som då är kvar av DA har det enligt min synpunkt svårt att kunna komma tillbaka som ett betydelsefullt parti. Splittrat i följd av rasfrågan tror jag det kommer vara kvar i den vita politiska fåran. Ett stort och viktigt land som det länge varit allt för tyst om är Angola. För 2 år sedan trädde tidigare president Dos Santos tillbaka efter 38 år vid makten, allt sedan landets självständighet. Hans efterträdare heter João Lourenço och ger ett kraftfullt intryck. Och han försöker långsamt bygga upp sin makt och distansera sig från sin företrädare. Det är samtidigt en mycket svår balansgång. Det kan ju inbilla er att efter den långa tid som man har suttit vid makten, partiet Movimiento Popular de Liberación de Angola, så finns det mycket kraftiga grupperingar inom partiet. Han har mötts av mycket stora förväntningar, inte minst från unga och stadsbefolkningen. Och han har också visat upp tecken på att bland annat bekämpa den stora och mångåriga korruptionen, bland annat inom Dos Santos egen familj. Han har försökt att reformera och stimulera ekonomin genom privatisering och försök till diversifiering ifrån det oljeberoendet landet lider över. Och han har allmänt ansett som ambitiös och seriös. Han har gjort ett stort antal utländska besök för att försöka locka intresset för landet bland utländska investerare. Men påtagliga och konkreta framsteg saknas. Den kanske allvarligaste punkten är den oerhört utbredda arbetslösheten. Och inte då minst bland unga angolaner. Det finns uppgifter på att 2/3 av landets befolkning, är under 24 år och att nästan varannan går arbetslös. Förväntningarna har nu utmynnat i ökade öppna protester, demonstrationer, och den kritiken mot presidenten har nu allt mer blivit kraftfullare, bland annat efter man introducerade ett momspålaga på 14% nyligen. President Lorenzo försöker då besvara det här genom ett antal olika nya initiativ, och han gör också ett antal nya tillsättningar av unga personer, inte minst inom partiet MPLA. En av de senaste var han utsåg en ny finansminister, en kvinna som bara är 36 år. Hon har naturligtvis en svår uppgift, hon trädde till precis när en IMF-delegation besöker landet. Och IMF har ju riktat väldigt kritik mot landets skuldtjänst, inte minst, och brist på återbetalningar. MPLA har då suttit i makten allt sedan självständigheten. Men den har dess dominans har minskat, och vid senaste valen 2017 fick man knappt över 60%. Den andra, som kan historien, traditionella befrielserörelsen i Angola, den heter UNITA, União Nacional Independência Total de Angola, knaprar allt mer in på försprånget MPLA har haft. Vi får väl ytterligare en fingervisning vid de lokala valen som kommer att äga rum nästa år. Veckans åtutning riktar jag till Zambias president Lungu och för hans allt mer auktoritära agerande. Sen länge har han gjort allt för att tysta och försvåra fri medias agerande. Och på alla sätt försöker han kväsa oppositionen. Bland annat kastade han oppositionsledaren Hichilema häromåret i husarrest. Nu försöker han driva igenom en författningsreform som ska ge mer makt åt honom själv och mindre åt parlamentet. Och detta är centrala för Zambias centrala frågor som statsskulden och utnämningar. Herr president, detta luktar maktfullkomlighet. Ja, och så över till några kortnotiser. Flera av er kanske har redan noterat att Rwanda har förbättrat sitt världsrekord vad gäller andel kvinnor i parlamentet. Efter valen tidigare i år så består parlamentet utav 67,5% kvinnor. Jag förstår detta under min tid här och har träffat många spännande, kraftfulla och självsäkra kvinnor. Men vi får inte sticka under stol med att den stora majoriteten av rwandiska kvinnor fortfarande är bra hunsade. Och landet har en lång väg att vandra fram till att det ska bli någorlunda jämställt samhälle. Ni som kanske funderar på att köpa en ny mobiltelefon, en iPhone eller en Samsung, nu finns det alternativ. De första mobiltelefonerna som i sin helhet har producerats i Afrika har nyligen släppts. Det är två alternativ. Mara X, som är lite mer sofistikerade varianten och som man räknar med kommer att kosta motsvarande 2000 kronor. Och den något billigare Mara Z runt 1300. De släpptes när den nya fabriken här i Kigali öppnades i början av oktober av president Kagame. Fabriken ska producera 1200 mobiltelefoner per dag utav dess 200 anställda. Och senare i oktober nu invigdes en motsvarande fabrik i närheten av Durban i KwaZulu-Natal av president Ramaphosa. Och den ska ju då täcka marknaden i södra Afrika. I Kenya har man just nu startat en ny järnvägslinje mellan Nairobi och Naivasha. Och den sträckan är 12 mil. Och syftet är naturligtvis att försöka avlasta den mycket, mycket trafikerade landsvägen däremellan. Och hade jag bott kvar i Nairobi, då skulle jag ta första bästa helgen ta tåget ner mot Rift Valley. Och sitta där i en fåtölj i Naivasha, tittande ut över sjön och Crescent Island, där zebrorna och girafferna spatserar. Och det skulle göra åtföljd av en härlig gin och tonic. Och jag måste förstås säga att alkoholfria varianter finns. Härligt färskpressade juicer. Ja, det här var då det andra avsnittet av min podd om nyheter i östra och södra Afrika. Och jag hoppas ni kommer lyssna igen om 2 veckor. Hej då!